Då ska jag passa på att göra lite reklam för vårt MFF-event på Grand i Malmö. Onsdag klockan 19.00. Det är endast ett fåtal platser kvar. Så se till att gå in på sydsvenskan.se/MFF-samtal och regga dig. Det är gratis. Det är alltså ett panelsamtal om supporteråret 2024, vad som väntar och vad utmaningarna är. Och därefter följs det av ett quiz där man tävlar om 40 biljetter till den slutsålda hemmapremiären mot Hammarby. Så har du inte löst biljetter än matchen, så passa på och kom. Och du kan förstås komma ändå, för quiz är alltid kul och panelsamtalet hoppas jag blir väldigt intressant. Jag upprepar länken sydsvenskan.se/MFF-samtal. Länken finns också på Sydsvenskan Sports Instagram. Onsdag 19.00. Vi syns där.
Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 351. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Välkomna hit.
Tackar, tackar. Tackar.
Om det låter lite annorlunda än vanligt så beror det på att vi sitter i någon sorts Eurovision-pyntad studio. Lite synd att det inte är bild här alltså. För Fredrik hade på sig en rosa hatt innan som inte missklädde honom.
Malmö laddar. Återstår att se hur man kan koppla Eurovision till MFF på annat sätt än en flyttad cupfinalsdatum. Det ska nog gå.
Man kan ju notera mig apropå Eurovision och idrotten att det är skönt att Redox kanske har åkt ur och är färdigspelade, för att man har redan börjat spärra av gator uppe vid arenan.
Jag tänkte att de skulle spela in i maj. Men, nej, ja, det kanske de skulle.
Nej, men de har faktiskt börjat spärra av gator där uppe redan.
Det var, men det kanske var SVT kalkylerade inte med att de skulle spela slutspel.
Nej, kan
kanske när de gav det till Malmö. Idag så ska vi ju såklart prata om den allsvenska premiäromgången som ju klarades av här under påsken, och det givna fokuset för vår del är såklart MFFs 5-1 seger borta mot IFK Norrköping. Så vi,
fan, jag som har suttit och läst på och fokuserat på Häcken Mjällby här.
Alltså det finns utrymme för det också.
Jag tänkte på Sirius.
Sirius, ja, men det finns mycket. Alltså det finns plats för det också.
Ja,
men allra först så tänker jag att vi ska prata om det som känns mest intressant, nämligen sättet som MFF tog sig an den här matchen. Jag citerar Henrik Rydström på presskonferensen efteråt. Då sa han: jag tänker att det här är något vi ska kunna använda på konstgräs här hemma, där det är svårt att komma in i press, och så i Europaspelet i sommar. Kort sagt så innebar det ett lägre försvarsspel och ett omställningsspel som var något helt annat än det MFF visade upp i fjol. Och om vi börjar där, Fredrik, varför var det här spelsättet så framgångsrikt i den här matchen?
Ja, men lite tycker jag ändå. Det här är alltid så svårt efter en sån här match. Hur mycket beror det på att MFF var väldigt, väldigt bra, och hur mycket beror det på att Norrköping bjöd på en hel del flagranta misstag? I det här fallet så lutar jag åt att betydligt fler, mer 90-10, att det var MFF som var bra. Men det är, jag tycker ju på ett sätt att det är ju lite så här det brukas ut när MFF möter lag som vill spela ut MFF, och det har vi ju sett några exempel på, inte minst den senaste matchen i kuppen mot Norrköping, där de också släppte in 5. Det blir en matchbild där motståndaren skapar en hel del chanser. Om man tittar på Norrköping så har ju Aid ett skott alldeles utanför efter 4 minuter, och så har han en i stolpen i den 17:e minuten. Ibland så gör de också några mål, den här typen av motståndare, och man kan också få en jämn matchbild där den matchen känns som att den nästan står och väger lite grann. Rent statistiskt så är ju MFF inte överlägset Norrköping i så mycket annat än farliga chanser och effektivitet. Så där. Men när slutsignalen ljuder så har ju MFF ändå vunnit matchen och då ofta klart med ganska många mål. Det har ju varit främst på hemmaplan den här typen av matcher. Vi har till exempel, man har sett Hammarby gå ner sig, man har sett Värnamo gå ner sig till exempel, och Sirius också, lag som vill spela men inte riktigt reder ut det på samma sätt som MFF. Nu såg vi det också på bortaplan då på konstgräs, och jag tror att Malmö FF har blivit lite av experter på att såra motståndarna, lite på samma sätt som man sett att de själva har råkat ut för det i Europa många gånger, där liksom MFF efteråt kan göra en matchanalys av att det var jämnt och visa på olika delar i spelet där det var jämnt, men det är liksom ingen slump att matchen ändå slutade rätt klara siffror.
Vad lägger du för vikt vid Rydströms ord där, Max?
Nej, men jag hängde upp med direkt när han pratade just om Europaspelet, och det är Fredrik tänker jag nu också med att alltså att den här insatsen ser ut lite grann som när MFF åker dit i Europa. Norrköping bjöd ju in i någon mån liksom, eftersom de ändå spelade ganska öppet, och det var inte sådär svårt att ta sig igenom kanske i vissa delar, men jag måste lyfta de andra bitarna verkligen, och jag tycker att jag skrev ner som nyckelord energi, tempo och beslutsamhet. Alltså vi har ju sett, tycker jag, mot MFF spelar mot lag som har stått, försökt anfalla i Sverige, och det har liksom gått ganska segt ändå. Men det fanns en helt annan beslutsamhet, och det tycker jag illustreras av Nanasis när han vinner boll och bara drar till mål själv. Och sen tempo, det är något av de andra målen där bollen liksom väldigt snabbt flyttas ut på kant och snabbt inlägg och så blir det mål.
Alltså, jag vet inte om du tänker kanske på 2-0-målet Botheims, som ju visserligen var offside, men ja, hela anfallet gick oerhört fort.
Exakt, det är precis. Och det är lite grann jag tänker på när Rosenberg gjorde sitt klassiska mål, sista mål. Det var lite samma känsla i den attacken, så att säga. Och så var det energin. Alltså, jag vet inte, där kan jag ibland uppleva att man upplever skillnad när man är på plats eller i tv. Jag och Janne Jönsson var där uppe och var väldigt lyriska stundtals över just tempot. Att det kändes som det gick så otroligt fort, och de drev upp det, och många spelare sprang även utan boll. Och jag kommer väl komma tillbaka en detalj i det i nästa fråga som jag vet att du har.
Jag håller med om det, att det var liksom, det var full sula rakt fram. Det var den där liksom skoningslösheten, och det är ju något som Rydström har pratat om, det här med gå mot strupen, och det här var ju gå mot strupen fotboll, och har ju haft invänt mot att MFF haft lite stor och döda matcher där man varit ändå ganska dominant då, om jag nu går emot mig själv lite grann, om man rent statistiskt och spelmässigt, bollinnehavsmässigt inte var så dominant, men när det kommer till att vara effektiv och skapa heta chanser så kör man ju över och gör processen rätt kort. Den här matchen är ju över i paus. Och det är ju just det. Vi var inne lite på målen här. 0-2, det är Busanello tror jag det som vinner en bollvinst. Och sen en snabb omställning där bollen egentligen går framåt hela tiden då. 0-3, bollvinst mittplan av Nassi som gör målet själv. 0-4, en bollvinst på mittplan av Pontus Jansson. Och en snabb... Ja, den omställningen saktar ner lite efter ett tag, men det är ändå ett rakt spår mot mål, så att säga. Och sen 0-5 då tar Ali snorbollen högt och spelar in till Vecchia, och dessinnan har ju Botheim pressat ner Norrköping ganska långt ner i plan också, så att Norrköping får aldrig vila, och då kommer ju misstagen. Det är ju inte många lag som lyckas spela sig ur den typen av press.
Och det går just att det går framåt hela tiden. Det sätter Norrköping under väldigt stor press direkt på något sätt. Och jag tyckte dessutom att matchen, och det ska Norrköping ha kred för, att bli väldigt underhållande. I och med att de också försökte anfalla, så att säga. Men ur deras synvinkel kan man ju säkert fundera på att de inte på något sätt försökte stoppa blödningen sen. För nu har de släppt in 10 mål mot MFF på 2 matcher. Att säga Andreas Alm efteråt på presskonferensen, så fick man intrycket av att han trodde han skulle få sparken dagen efter ungefär.
Han har ju ett ganska bekymrat grundutseende.
Ja, det var, ja. Men det var Jag tyckte det var väldigt, väldigt underhållande. Sen kom jag inte riktigt ihåg din fråga från början. Men nu...
Nej, men det var just det här du började med svara på den. Så att, nej, men jag tycker det är väldigt intressant att höra dels det här med Europaspelet, ja, och att en MFF-tränare som även utåt medger att det är skillnad på att spela på gräs och konstgräs. Man kan inte spela framförallt samma typ av försvarsspel på konstgräs, för att det går inte. Och det är, jag vet inte om tidigare tränare har insett det men inte velat prata om det. Men det finns ju vissa tecken på plan som har tytt på att de inte har insett det, kan jag tycka. Vi har ju sett många matcher liksom de senaste 7-8 åren, inte varje gång, men det har ju hänt från tid till annan att MFF har blivit ifrån sprungna både på Borås Arena och Bravida och Tele2. För att man inte har liksom hittat nycklarna till hur man ska försvara sig på konstgräs. Och det här känns ju som ett steg i en helt annan riktning, tycker jag.
Jag tycker att jag håller med dig, och sen tycker jag hela processen är lite spännande. Henrik Rydström pratar ju gärna om mycket, men man skulle komma in i hans hjärna liksom hela det här sättet de spelade på i fjol. Med väldigt mycket passningsspel och väldigt mycket överbelastning på vänsterkanten. Var det liksom en, jag ska inte säga en fint, men var det verkligen bara en del, eftersom man har byggt på så väldigt mycket andra delar den här säsongen. Mm. Och det är mycket det som vi efterlyste ju.
Men det finns ju också någonting i det att det som MFF la tonvikten vid förra året, det är ju det som är den svåra delen, så att säga. Det är ju lättare att lägga på de här delarna som han har gjort nu.
Liksom fått också justera med de spelartyperna som man kanske lite har saknat för att kunna spela den fotbollen också, vilket lite kanske berodde på Anton Tinnerholms frånvaro under hösten, att man valde att hålla sig kvar väldigt mycket till vänster, just av den att man inte hade så många alternativ till att faktiskt addera till höger. Nu har jag inte sett statistiken för det än, men jag skulle gissa att MFF anfaller minst lika mycket på högerkanten mot Norrköping som man gör på vänsterkanten.
Det känns nästan mer höger faktiskt.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
MFF hade ju den här matchen så nära en rak 4-4-2-uppställning som MFF har kommit under Henrik Rydström. Var det överraskande dig, Max?
Nej, egentligen inte, tycker jag, eftersom hur det har sett ut i de här matcherna när han har valt att spela så här innan. Så att, nej, det har jag tyckt, i och med att Anders Christiansson inte är med heller, för det tror jag är en del av det hela. Att det finns inte någon riktigt naturlig ersättare där, eftersom inte Oliver Berg heller är spelbar, så att säga. Men det jag tyckte, det jag var inne på när vi började prata på den andra, så det som jag ser som en effekt av detta och som jag tycker är väldigt spännande, det är ju att jag har alltså inte på många, många år sett MFF få in så många spelare i straffområdet som man hade i den här matchen. Och långt in i straffområdet, alltså nästan i målområdet. Och liksom på något sätt, när man börjar med två anfallare som vill vara där inne och fyller på med ytterligare folk, så blev en helt annan typ. Alltså man fastnade inte utanför straffområdet på samma sätt som tidigare, utan det blev en helt annan typ av fotboll som jag gillar liksom, när det händer mycket där inne.
Men det var därför jag tycker att Axén till exempel är lite ute och cyklar när han säger att hans morsa skulle kunna coacha det här laget till SM-guld. Jag tycker, om man tittar på det mittfältet Malmö FF har, ja, så är det ju Sebastian Anasi, Lasse Bergjonsen, Otto Rosengren och Sören Rex. Det är absolut ett bra mittfält, men det är kanske inte det här mittfältet man förknippar med total dominans i allsvenskan. Utan då handlar det ju någonstans om att man har ett väldigt väl inkört system där spelarna hittar rätt och kommer till farliga ytor. Så jag skulle säga att det finns nog gott om allsvenska tränare som skulle kunna coacha bort det laget från SM-guld också. Nu är ju spelarna, det är ju liksom högklass, men det gäller ju, det finns ju, det kommer säkert återkomma till framöver, det finns nästan ett sektigt beteende i MFF nu i hur man är övertygad om en idé och en tanke som den stora ledaren har, och man är beredd att göra allt för den. Och liksom, när man alla drar åt samma håll på det viset, så kan man ju åstadkomma både väldigt fina och då i sekt, om man vore en sekt, väldigt hemska saker. Men hittills bara väldigt fint då.
Jag tyckte också liksom hela det här att man då fick in mer människor eller fler spelare i straffområdet. Det liksom det tände även övriga lagdelar. Alltså Jens Stryger Larsen var nere vid straffpunkten ett par gånger i jätterosch. En gång var det synd om honom att han inte fick passningen. För att han hade haft ett jätteläge. Pontus Jansson var där uppe även i spel, alltså inte bara på hörnor vid något tillfälle. Och Busanello har ju sedan tidigare ofta gett sig in på utflykter där och faktiskt kommit till skott även i cupmatcherna. Så att jag tycker man har liksom flyttat fram spelet på ett sätt som är väldigt tilltalande.
Och ser man till 4-4-2 här så är ju, ja, i utgångsläge är det så, men som matchen gestaltade sig så skulle jag nästan säga att MFF hade ett fyramannanfall under ganska lång period.
4-2-4 nästan.
Ja, men den klassiska gammal uppställning. Och kanske till och med 3-2-5 emellanåt när en ytterback följer med upp. Alltså man ligger ju väldigt mycket. Och det är intressant hur väl det har fallit ut så tidigt det här med att korrigera för att få in fler folk i straffområdet, vilket ju var en av de sakerna man pekat på här under efter förra säsongen då, att Isak Estelén blev lite väl ensam där inne och det var kanske bara en som smög in bredvid honom och det räckte inte riktigt och man blev då förutsägbar. Och det här var ju någonting som Varbergs målvakt Fredrik Andersson, den tidigare MFF-målvakten, pekade på efter cupmatchen då som slutade oavgjort, att MFF är ganska förutsägbara. Det känns som att sedan dess har det hänt väldigt, väldigt mycket.
Det kanske var det som krävdes.
Ja, men, eller så är det ett arbete som har pågått liksom successivt i tystnad och som inte skulle vara på plats till hemmamatch nummer tre då i cupens gruppspel. Utan man har testat sig fram och nu börjar det liksom växla upp. Så det blir spännande att se hur mycket mer man kan få ut av det.
Femmanfall, så då pratar vi när jag var...
En klassisk kedja, va?
Jag skulle säga det precis när jag var barn, alltså riktigt barn, och knappt visste, jag hade ju inte koll på det då, men då var det ju en center, två inrar och två yttrar.
Ja, alltså det här var härligt om vi kunde börja prata om inrar igen.
Ja.
Finns det några fler individuella insatser som ni vill lyfta fram från matchen?
Flera stycken.
Ja, men jag tycker det är svårt att komma runt Sebastian Anasi. Det känns som att han blir bättre hela tiden och stundtals så tycker jag han dominerar lite på samma sätt som AC har gjort. Och det ska bli väldigt spännande att se honom framför allt det här dubbelmötet med Djurgården som kommer i slutet av april och första maj då. För att det var ju den kritiken som fortfarande fanns, att han inte har riktigt varit AC-spelaren i de här toppmötena. Och nu är vi bara en omgång in i Allsvenskan, men jag tycker liksom redan det finns. Ja, det ser ju ut som att det är Djurgården och MFF som är liksom de tunga lagen här.
Just vad gäller Anasi så tycker jag att han får ut mycket mer av sitt spel nu plötsligt. Och dessutom så slår han fått till på hörnor, till stor del, inte alla men väldigt många. Men efter noggranna instruktioner varje gång på Pontus Jansson.
Men instruktionerna är det lättare, så jag slår bollen till rätt plats.
Och sen är hans kontringsmedel, det är otroligt vaket. Det är klart man tycker att det fanns lägen där kanske skulle passat på vägen, men det var väldigt vaket, för han har inte gjort så mycket mål innan i år.
Nej, och det såg man ju att det betyder mycket för honom.
Han har ju en boll i ribban i början, men det var lite oklart där om den situationen hade blåsts av, för att Jensen får ju en, vem är det han får i huvudet där?
Ja, det var ju sin egen spelare.
Jag tror inte att det var blåst faktiskt.
Nej, men den egna spelaren har ju också en annan spelare bredvid sig som lite grann puttar honom
finns
in.
Ju, med tanke på hur man ser på huvudskador så finns det ju stor chans att det hade dömts bort om den hade gått i mål.
Mm. Att domaren klarar sig där tack vare att den bollen går över.
Jag vill ju berömma fler spelare, men om jag får ta en nu så...
Ja.
Så Jens Stryger Larsen imponerar på mig otroligt mycket. Alltså kraftfull, bra fötter och väldigt löpvillig och vågar liksom dra in... Jag jagade mål helt enkelt också. Det känns som... Alltså det är en klippa de har fått in där. Det blir inte lätt för Tinnerholm att försöka ta tillbaka den platsen.
Det är svårpasserad defensiv också. Om vi ändå är igång, det är svårt att, det är liksom ingen som nästan inte förtjänar att lyfta fram, men Isak Estelin är ju speciell, väldigt bra i spelet. Det märks att han trivs med att bli lite avlastad, få lite mer utrymme. Han har ju alltså två assist och ett mål, och sen har han ju en chans som är väldigt nära i efter en knapp timmes spel, skjuter precis utanför, men väldigt delaktig på ett sätt som man kanske inte riktigt förknippat med honom tidigare. Målet är ju också liksom, bara att studera det är ju väldigt, väldigt intressant hur han ger motståndaren en liten knuff så han får de här extra meterna och sen att han från en bortre delen i straffområdet har så pass bra koll på hörnet han ska nicka i och placerar in den bollen hårt och distinkt när målvakten lite står på fel ben.
Han rör sig ju också bakåt för att komma rätt i bollen. Ja. Det är ingen lätt operation.
Det är ett väldigt, väldigt bra mål.
Jag har nästan exakt samma reflektioner, alltså verkligen nedskrivet. Och just också det som jag var inne på innan, att han kommer längre in i straffområdet på något sätt också. Om det nu är att han har boten bredvid sig, det vet jag inte. Men så involverad som han var i spelet, det är länge sedan. Sen har jag en spelare till som jag måste lyfta. Han uppträdde som en 27-åring och inte en 37-åring. Alltså att se Søren Rex gå in och göra den insatsen från start, med tanke på hur lite han har spelat, så var jag oerhört imponerad. Det var ju han som spelade fram bollen till det här offside-målet med ett tidigt inlägg. Och han gör sitt mål på sitt klassiska vis, fast från fel håll med fel fot. Vilket också jag tycker är jäkligt skickligt. Och han springer kopiöst mycket. Han trivs. Han berättar ju att han har fått bra kontakt med Jens Struger Larsen också. Alltså, någonstans så tror jag de passar ihop på något sätt och trivdes med varandra på kanten där. Ja. Så att gå in på det sättet med den kraften och den farten han gör tyckte jag var fantastiskt. Sen kommer inte han att spela alla matcher, men
nej,
han
men tillför också, enormt jag tänker att mycket. Där har man ju en väldigt trygghet i truppbredden också, för att man vet att om vi spelar Søren Rex så får vi en fullgod insats i 60 minuter och sen kan vi byta ut honom. Han behöver inte spela 90.
En väldigt Rydströmsk uttagning också. Det var ju samma funderingar inför förra årets premiär den gången då hemma mot Kalmar. Och hur ska MFF ställa upp om man har stått där på träningar och försökt utröna någonting? Jag tycker sig ändå ha en ganska bra koll om vad som väntar. Och sen så dyker Søren Rex upp där från ingenstans. Liksom. Det känns också som att Rydström gillar det.
Ja, men det var ingen enbackslinje den här gången.
Nej, det var det förstås inte.
Man kan såklart inte göra så mycket mer än att vinna med eftertryck. Men hur ska man värdera MFFs tre senaste insatser? Det är alltså då 2x5 mål mot Norrköping och 4-0 mot ett Halmstad som föll klart i sin premiär borta mot Sirius. Där vi är tillbaka där vi börjar lite grann.
Ja, nej, men det är ju den stora frågan liksom, och den får vi ju inte svar på förrän, ja, vi får väl ge den april ut egentligen, men för min del, eftersom jag efterlyst då ett MFF som vinner stort och döda matcher, så tycker jag ändå man ska värdera dem försiktigt positivt.
Ja, man vet ju hur idrott är, att det kan svänga väldigt fort, så är det ju att det är väldigt kort, men det är ju så här att med tanke på att, som vi nästan upprepar nu här, att MFF ger oss allt det vi har efterlyst, så är det ju svårt att säga att man inte måste värdera det högt. De har ju verkligen både tillfört saker i sitt spel. Vi har pratat om omställningar, mål på hörnor, effektivitet, dödat matcher. Det är liksom rätt många bitar som är på plats.
Och det är också så, ja, men som jag var inne lite på tidigare, att MFFs två centrala mittfältare, om man rangordnade de centrala mittfältarna, nu har ju alla olika roller upp där, men om man bara liksom fick göra en ranking av dem, så är det ju kanske plats 4 och plats 5 som spelar från start när Anders Christiansen, Oliver Berg och Sergio Peña inte startar. Som kanske liksom, det är ju tre spelare som går in i vilka allsvenska lag som helst egentligen. Djurgården möjligtvis undantaget då.
Nej, det bevisades ju förra året. Eller, han spelade ju till en början, Berg. Men så. Ja. Men storsegern till trots, alltså, uttryckte ju såväl Henrik Rydström som Pontus Jansson och Sebastian Nanasi missnöje med delar av insatsen.
Johan Dahlin också.
Ja, Johan Dahlin också. Men var finns förbättringspotentialen? Ja,
min tanke när jag följde matchen via tvn då, att ja, nu är de rätt säkra i den här stora ledningen. Släpper de ett nu så har de en vansinnig målvakt. Ja. Det spelar egentligen ingen roll hur det går till.
Ja, men det är väl där bak. Alltså, det finns väl fortfarande frågetecken i försvarsspelet. Det känns som det blir för stora ytor och inte riktigt harmoniserat. Trots att jag tycker man har hittat helt rätt backlinje och helt rätt sexa, om man ska prata i siffror. Nu tyckte jag vet inte om ni uppfattar, men jag tyckte inte att Berg Johansson var riktigt lika bra i denna match som andra. Och kanske var det är en anledning till att det blev väldigt mycket ytor.
Jag vet det var inte. Väl kanske inte riktigt den mittfältsmatchen man är van vid i och med att bollen passerade så otroligt fort genom det centrala mittfältet. Vi är ju ganska mycket vana vid att Sergio Peña framförallt har väldigt, väldigt mycket boll och Anders Christiansen, nu har inte han spelat på länge, men det, liksom att det blir ett bolltungt mittfält, eller om man får säga, om man kan uttrycka det så. Men jag håller med om det, försvarsspelet och inte bara backlinjen då kanske, men Norrköping skjuter ändå 14 skott och de får in lite luriga bollar i straffområdet. Bättre lag borde kunna göra, ja, kanske jag har kvitterat 1-1, kanske gör till och med 2-1 på de chanserna.
Sen är det ju, tänker jag, att Per Hansson lyfte fram det senare att han blev väldigt han blev glad över att höra att Sebastian Anasi var sur för att de hade släppt in ett mål. Och det är ju bra, tänker jag också. Men det är bättre om man känner det liksom innan det är för sent. Mm. Om det är så viktigt att hålla nollan, då är det bättre att tända till.
Det, jag kan också känna att det, ibland är det där ett beteende som MFF lite poserar med också. Att vi vinner med 5-1, men vi ska visa upp att vi är lite sura ändå, för att vi är så himla bra så vi kan ännu bättre. Men visst, det kanske är någonting som man, även om det inte är riktigt 100% äkta, så är det liksom, det kanske är viktigt för att ta det vidare till nästa match och ha någon slags strävan. Det blir som att man köper själva beteendet själv, så att man ändå blir hungrig till nästa match och inte slår sig till ro av att vi är felfria nu, det här kommer rulla på.
Jag tycker någonstans egentligen att de chanserna man släppte till tidigare i matchen är, om vi ska uttrycka det lite allvarligare, så att säga. Så att målet kommer, nu vet jag inte hur många byten de hade hunnit genomföra, men Malmö gör ju 5 byten. Man leder med 5-0. Det är ju inte helt orimligt att man slappnar av lite grann faktiskt.
Nej, det är sant.
I det läget. Men de tidiga skedena när det fortfarande var match är kanske lite mer att fundera på.
Innan vi lämnar Platinum Cars Arena, så hade du någonting att tillägga där, Max, för mig?
Ja, jag kan inte låta bli att ha en liten spaning i ett kärt ämne. När Malmö gjorde 2-0 så blev det reaktion på Norrköpingssidans läktare. Den reaktionen blev strax mycket större eftersom man av någon form av misstag, för det får man ju hoppas att det var, eftersom man inte får lov att göra det, visade målet i repris på storbildsskärmen med dragen linje att det var offside. Och då blev det liksom total alltså upprorsstämning på kortsidan. Och då tänker jag, alltså någonstans jag förstår den ju, men det blir ju en logisk kullerbytta att de som absolut är emot VAR skriker och vrålar väldigt högljutt när de upptäcker att det har blivit ett mål som hade blivit bortdömt av VAR. För det blir ju inte liksom, det blir ju inte riktigt rätt i tankesättet då. Jag menar, jag förstår också att de kan inte hålla igen om de väl ser det, men hur väl har de då tänkt igen och hur vill man ha det egentligen? Ja, de vill ju ha det så här, och då, det är ingen som kan liksom säga, de börjar skrika domarjävel naturligtvis, men det är ingen som kan säga att linjedomaren gör en jättetavla som inte alltså, kan se den offside.
Det var ju inga Norrköpingsspelare som protesterade, nej. Faktiskt.
Så att, och det var ingen stor protest på läktaren från början heller. Så att det blir ju ganska märkligt någonstans då. Jag tycker det är någonting som man, oavsett vad man tycker om var, så kanske man ska fundera kring det när man får den reaktionen och liksom sätta det i lite större perspektiv än vad som är gjort.
Det är svårt också, tänker jag. Jag har sett ganska mycket fotboll i helgen, både från Allsvenskan och Superettan, och även en del slutspelshockey på olika nivåer som jag har jobbat, och det är så oerhört fokus på domslut överallt. Det är liksom, Allsvenskan hinner inte ens börja förrän det är, alltså ja, Gustav Svensson i Göteborg säger att det är svårt att spela mot 12 spelare. Mm. Jag tror inte de hade besegrat Djurgården ändå.
Nej. Den 12:e spelaren finns ju hans eget lag som spelade för Djurgården när han tog en idiotisk utvisning. Det har ju ingenting med domaren att göra. Nej, men det är jobbigt när man klagar på, man till och med klagar på korrekta domslut.
Nej, som sagt, det är inte menat som ett inlägg i VAR-debatt på det sättet, men det blir en väldigt märklig situation när man plötsligt liksom lägger så stor vikt av att det råkar komma upp en bild på en offside som ingen kan, jag vill betona det, ingen kan begära. Vi trodde att det var offside, men man kan inte begära att linjedomaren ska kunna, eller assisterande ska kunna avgöra det med 100% i garanti för att det blir rätt.
Jag vet inte, jag följer inte riktigt logiken där. Jag tycker den hade ju blivit lika upprörd även innan folk visste att VAR fanns, om man hade sett en sån repris. Så jag tror inte det har mycket med det att göra. Det är ju liksom, det är väl just den typen av spontana reaktioner som man vill ha. Även om,
ja, men då får supportrarna köpa att det blir fel. Och jag tror inte innan att de gör det.
Det tror jag nog att de flesta... Men den känslan de går hem med när de går hem efter den här matchen är liksom, ja, det var ju surt liksom, men det var ändå, jag tror inte de går hem med känslan av att de nog hellre vill ha VAR trots allt.
Nej, det tror inte jag heller, utan jag tror bara mer det liksom att jag tror hela den diskussionen blir lite för lätt i ett större perspektiv ibland. Men intressant var den i alla fall.
Ja, det håller jag med.
Mm. Sen tycker jag nästan att den är ganska klar. Alltså när man ser reprisbilden så ser det ju väldigt klart.
Alltså det kändes ju offsidigt redan när målet gjordes. Därför var det så himla förvånande att det var, för att jag menar, spelare är ju väldigt snabba upp med armen alltså.
Ja, men de var helt slut.
Ja.
vi satt väldigt långt ifrån, så det var svårt att se, men Norrköping gjorde ju ett mål så att säga när de sköt efter avblåsning, och den var väldigt svår att se från vår position att det verkligen var offside, men det har jag förstått att
den var väldigt tydlig. Yeah. Det var dessutom ett avslut som kom ganska långt efter signalen.
Det kom långt efter signalen, det gjorde.
Så att,
kanske lösningen för allsvenskan här är att man löptränar linjedomarna ännu lite mer om MFF ska spela den aggressiva kontringsfotbollen. För det kan ju faktiskt vara så i det här fallet att linjedomaren inte riktigt hänger med när omställningen är så snabb.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Innan vi går vidare så tänkte jag fråga er om den allsvenska premiäromgången i övrigt. Vilka iakttagelser vill ni prata mer om?
Det är ett par lag i botten då som jag tycker fick väldigt allvarliga signaler direkt. Jag tycker det är lite kul att Gais är tillbaka i allsvenskan, eftersom de var ju med i den första allsvenskan för 100 år sedan bland annat.
Och detta uppmärksammade på dem på ett fint tifo.
Ja. Mm. Och jag tycker man ska liksom inte förringa historien där heller, men Brommapojkarna hemma känns som en sån match som måste vinna, och då får man 4-0 i nacken, då känns det väldigt illa. Och jag tycker att Halmstad hamnar ju lite grann i samma läge, även om de hade en svårare match kanske borta mot Sirius, men blir utspelade och får 3-0 i nacken.
Ska vi liksom säga att det var en jäkligt tung start, västsvensk start, om vi får bunta ihop Halmstad där? Nej, men det har vi ju liksom Gais, Blåvitt, Häcken, Halmstad, ja, Elfsborg tappar ju faktiskt poäng då mot Värnamo, ja. Det som målfest omgång tycker jag. Svängiga, spännande matcher överlag. Fina publiksiffror och härliga tifon där AIKs sticker ut mest kanske med sin humor. De gjorde en Asterix-osande karta där allsvenskan är fotbolls-Europas galler. Liksom gjort som en seriestripp. Den finns på Sydsvenskans Instagram-konto om man vill gå in och titta hur den såg ut. Det är roligt med den kreativiteten och se det. Och det har liksom blivit, och det är inte bara de stora lagen som har tifon, utan det är alla möjliga klubbar. Liksom Mjällby åker till Hisingen på påskdagen och har med sig... Ja, det blev påskdagen, inte annandag påsk. Nej, påskdagen. Ja, påskdagen, och gör en jätteoverhead flagga på borta sektionen. Ja, men det hade ju inte hänt för 5 år sedan bara.
Nej,
kanske
var...
delvis för att de inte spelade allsvenskan.
Nej, men överhuvudtaget så jag måste hålla med. Det var ju mycket folk och god stämning. Och, alltså 3000 malmöiter åker till Norrköping påskafton. Men trots allt, det är många som har familjer att ta hänsyn till. Det måste vara en av de sämsta dagarna på hela året att spela faktiskt. eftersom man oftast har några familjegrejer i början där. Så det, jag håller med, jag tyckte det var en jättebra start på Allsvenskan liksom, att få den kicken. Sen hade jag en reflektion till, det var liksom en fråga som gällde två matcher. Vad säger resultatet om båda lagen? Jag tänker då Elfsborgs tapp mot Värnamo. Elfsborg rankar man högt och många har ju trott att Värnamo skulle vara mycket sämre i år.
Mm.
Det är ju rätt anmärkningsvärt att de plockar upp och spelar 2-2. Och sen är det ju, även om det kanske är lite mer väntat, vad säger Mjällbys seger mot Häcken? Jag har själv trott att
Häcken... Jag har bara väntat för dig.
Nej, men jag tänker så att jag är inte förvånad, för jag tror att Häcken får ett mycket jobbigare år än jag ångrar att jag tippar dem så högt som jag gjorde redan nu. För att med tanke på allt som hände dem under hösten och med nytränare, alltså det kommer att ta tid för dem. Och i andra änden är att Mjällby har etablerat någon sorts stabilitet som är rätt imponerande faktiskt.
Ja, man skakar alltid sina tips efter första gången och tänker, kan vi gå in och liksom retroaktivt klippa om förra podden för att liksom byta plats på lite namn och sådär. Men Häcken däremot, där, liksom, där är det ju lite varningsflagg. Och man undrar ju då efter cupguld och efter allsvensk guld och efter spel i Europa om liksom luften lite har gått ur och att det här blir det året som kommer nu kanske blir liksom deras 2022 då, om vi får ha lite MFF-parallell.
Ja, och Malmös 2015 också faktiskt.
Mm, mm. Men där tog man sig till Champions League i alla fall.
Ja, det gjorde man. Det är sant.
Så allt är nått. Nej, men man kan notera mer, Stockholmslagen vann allihopa, liksom bidrar ju till håsen i serien, så det är på det viset bra, det står som en antites till västkusten.
Jag har kikat på AIK, så inte hela allsvenska matchen nu, men jag kikade på dem mot Mjällby i kuppen där jag tyckte de hade väldigt mycket tur. Det känns som att AIKs matcher kommer att sluta 1-0, 0-0 eller 0-1 väldigt ofta där.
Och där gör ju för övrigt Västerås en väldigt, väldigt fin första halvlek och borde ha haft med sig mer mot AIK. Men ja, sen väger ju AIK för tungt liksom.
Men det känns som att det räcker ju också bara så långt. Att väga tungt.
Ja.
Det är det man säger om dem väldigt ofta.
Ja, nej, men visst är det så.
Sen en allmän känsla också, som vi pratade faktiskt om det här på redaktionen innan idag, det är ju att det är alltid väldigt roligt när allsvenskan drar igång och det blir en annan känsla. Och det liksom, även om det regnar och blåser här ute nu så är det ändå, våren är på gång. Men samtidigt också rent idrottsligt för oss här nere så handbollen dog snabbt i år i princip. HK Malmö med förlåta, men de lär väl också åka ut. Red Hawks är ute. Rögle är långt bort för oss här i Malmö så att säga. Det är liksom, det var mycket idrott som dog ganska tidigt från vintersidan och det gör att fokus kommer att flyttas väldigt mycket till fotbollen snabbt. Då.
Lunds volley då?
Ja, de kommer ju också åka ut när de klarar sig en omgång. Om vi fortsätter så Rosengårds damer hade ju liksom en cupfinal i handen och gav bort den så att det lär bli fest redan på söndag, för nu ska vi väl snart blicka framåt antar jag.
Ja, det tänker jag ska göra.
Då... Gör överlämningen åt dig.
jag kan bara luta mig tillbaka och låta dig prata.
En sån riktig väderöverlämning.
Ja. På söndag spelar MFF hemma premiär mot Hammarby. Första frågan kring den matchen då, Fredrik. Får vi se hemma MFF då?
Ja, men jag noterade att du ställde den här frågan. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Hemma i MFF. Ännu mer offensiv.
Som jag menar, tröjor,
eller himmelsblå. Jag menar 75% bollinnehav och hög press hela tiden.
Alltså, jag börjar tycka det är så här svårt när man ska spekulera i vad blir förändringar i startelvan och hur uppträder MFF. Man blir liksom inte riktigt klok på... Det pågår ju ett utvecklingsarbete och det är inte alltid helt lätt att se den röda tråden, men den har ju verkligen funnits där från början och det är klart att man tappar den emellanåt och plockar upp den igen och halar in den så att man kommer ännu längre fram än vad man var förut. Men...
Det är en oerhört lång trådliknelse.
Ja, precis. Jag försöker köpa mig lite tid. Nej, men det är väl klart att MFF känner ju ett slags ansvar för att vara det där hemmalaget som folk förväntar sig. Och de kommer ju kanske kasta sig lite mer över den här matchen för att Hammarby är ett konstgräslag och de kommer till en gräsmatta. Och det påverkar ju dem på samma sätt som när MFF gör resan i andra riktning så att säga. Så att, och sett till hur matcherna mot Hammarby har varit de senaste tiden så så full fart framåt. Alltså, jag satt och kollade lite statistik på det där och Hammarby har alltså släppt in 29 mål på 11 allsvenska matcher på stadion. Och de har faktiskt aldrig vunnit på då nya stadion som stod klart 2009. En oavgjord 0-0 2022.
Jag tror mångt och mycket, förlåt, du skulle
säga. Ja, nej, fortsätt.
Att det, jag hoppas ju att vi får se det lite grann som i Norrköping, men att det är klart att Malmö kommer med mer boll. Men just det här att man, det är full fart framåt, att det inte är handbollsspelet på mittfältet som ska dominera. För att jag tycker MFF har den kraften. Sen när man börjar fundera kring laget så det är precis som Fredrik säger, det går inte riktigt att räkna ut saker. Det känns väl som att Peña kanske behöver få en start, så då undrar jag inte det på Otto Rosengrens bekostnad. Spontant. Och sen tänker jag då rent att de som står i kö närmast är väl både Vecchia och Taha Ali är väl i behov snart att få starta en match. För inte minst för liksom att hålla uppe motivationen. Nu verkar det inte vara några problem på något sätt i truppen så, men jag tror precis som Rex mådde bra av en start, så tror jag att de också mår bra av det. Och den som har visat mest redo är väl egentligen Ali. Vecchia har ju haft en strulig försäsong och man vet väl inte riktigt vad man har honom.
Men det låter lite sen, som ja, att om man ska få in de ändringarna, så känns det också som att man kanske inte kan spela både Thelin och Boateng.
Nej, så kan det vara. Och jag skulle säga att det är en boll till att kasta in, och det är naturligtvis Anders Christiansen, som vi inte vet om han snart är mogen från start. Jag har en känsla av att han inte gör det nu heller. Men det kan ju vara så. Jag menar inte att Vecchia och Ali måste starta båda två mot Hammarby, men att det börjar liksom närma sig, att det är kanske nästa match som väl är Västerås hemma.
Nej, det är Värnamo borta.
Värnamo borta först och sen Västerås hemma. Just det. Där finns väl kanske ett par matcher där man kan göra ytterligare justeringar.
Ja, det är ju det som är det svåra. Just nu är ju alternativen centralt inte så där jättemånga. Om det inte är jättemånga så är det ju med MFF-mått mätt. Men där är ju Levicki, Christiansen och Berg är ju inga alternativ där just nu. Jag var i alla fall inte det inför denna matchen mot Norrköping då. Så där är ju liksom där är ju Valen, Rosengren, Peña och Berg Jonsson. Men medan man på kanterna har ett jättefriskt manskap och det är jättemånga som slåss om platsen. Vi nämner ju inte Jörgensen här, men han har ju spelat en hel del på sista tiden och byts in samtidigt som Vecchia Ali lite tidigare då mot Norrköping. Så ja, 4-4-2 begränsar ju deras chanser. Men det kan ju mycket väl vara att man kör en anfallare mot Hammarby.
Det finns ju också så att, ja, om man kallar det 3-5-2 i brist på bättre sifferkombinationer. Ja, det var
det var vad jag hade. Nej, vi kan ju notera att publikfesten fortsätter. Det lär ju vara utsålt på stadion på söndag, vad jag förstår. Det är ju jättekul att det är ett sånt tryck runt allsvenskan, och att vi hoppas att det fortsätter så, att det inte fördröjs av en massa avbrott och sånt där nu i början, utan att den får rulla igång som det har börjat. Det var väl något korta avbrott i Göteborg, va?
Men det var väl inte så. Det var ett dödsfall på läktaren.
Det blev ganska kort och intensivt den här gången, men man behöver inte prata mer än man måste.
Nej, men det är ju en gå mot strupen podd. Vi liksom avgör tidigt.
Avgör i paus. Ja. Det här har varit avsnitt nummer 351 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har ett sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej!
Hej! Hej.
Ja?
Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.